Mimi, ska vi leka bio? Du vet den där tjockiga och kuliga gubben.
Du blir lätt ju.
Jag är en liten gosa på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, så är jag säker på min gosa rygg. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, och sen människor komma och gå. Vilken färg har Skåne poesin när den befångar den kära Skånebyn? Jo, se, den är ren och vit som en örlövstock och vid, och en liten, liten vid kanin. För skåning, de säger, är dryg men rejäl, som Kalle, 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 Kalle på Spången. Så skåning det är jag, till kropp och till själ, så Kalle, 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 Kalle på Spången. Men skåningen reder sig gott som man ser, fast lapparna oftast på honom ser mer. Det visar Per Albin och Bramstorp med fler. Och Kalle, vilken Kalle, jo Kalle, vilken Kalle, jo Kalle, 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 Kalle på Spången.
Du lyssnar på Kura skymning med Hasse och Agneta.
Kul att du lyssnar på oss, och välkomna tillbaka till programmet. Här hörde vi precis Renstensungar, och den filmen kom ju 1944. Och jag kan inte låta bli att tänka på när jag själv satt och tittade på filmen. Fast då var det den som kom 1974, där Cornelis Vreeswijk spelade konstnären Johan Fallén. Och vi hörde ju här Gunnel Nilsson sjunga Edvard Medley med flera av Edvards låtar. Och Gunnel Nilsson, henne har vi också mött när vi har varit ute och spelat med Skånska visor. Men du, Bertil, är det mer om Kalle på Spången kanske vi ska berätta?
Det är ju en scen i slutet av filmen som jag tror många känner igen. Att när Edvard går på vägen och bredvid honom går en liten påg som ser likadan ut med samma sorts hatt och bägge har händerna på ryggen. Den här lille pågen heter i verkligheten Nils-Erik Torell, och han har berättat lite grann att jag tror han hade en enda replik under hela inspelningen, och då skulle han säga till Edvard, Edvard spelar ju pågens far, far ska komma hem. Men det vägrar den här lille Nils-Erik, han vägrar, det vill han inte säga. Edvard han lockar med kola, men pågen han vidhöll sin ovilja och medverka. Och till slut sa han, du är inte min far. Men då fick ju Edvard öka på kolatilldelningen. Och till slut väg sig pågen från trycket. Och han har själv berättat att han fick 200 kronor i går.
Oj, oj, oj.
Jag har sänt mat och hotell.
Han visste vad han gjorde. Han vill ha många kolor såklart.
Han blev nog affärsman.
Ja, det tror jag med.
I alla fall Kalle på Spången blev stor succé. Och gick även bra i Danmark, där Edvard kommer att bli symbol för motståndsanden. Men det uppskattade inte precis den tyske kommandanten där, och han ville byta ut Edvard mot en tysk film. Men i vanlig ordning, efter förhandlingar, fick man lov att köra Kalle på Spången så länge den drog fulla hus. Och den gick i 87 veckor. Och vid filmens ettårsjubileum så var Edvard själv närvarande, och han kom då att språka med en gammal dansk gumma. Och hon berättade att hon hade sett filmen 48 gånger.
Oj, oj, oj.
Och ikväll ska det bli den 49:e, sa hon. Fast på danska.
Fantastiskt.
Ja, vi kan väl gå vidare till nästa film.
Ja, vilken är
vi
det
pratar
då?
På. Jo, den film vi ska ägna oss åt här, det är Livet på landet. Och den spelades in 43. Uppe på Krapperups slott i nordvästra Skåne. Och det är en ung greve som vill rationalisera jordbruket, ta bort djuren och börja med kemikalier istället för gödsel. Och då kan ju var och en förstå vad att Edvard tyckte inte alls om detta. Han spelar nämligen den pensionerade förvaltaren Onkel Bräsig. Han är emot de nya idéerna och givetvis går han vinnande ur striden. Under inspelningarna så bodde Edvard på Grand Hotel i Mölle. Och där klädde han också i sig sin kostymering, för detta var en kostymfilm från längre tillbaks i tiden. Och så får han filmklädd till inspelningsplatsen. Vid det här tillfället heter regissören Bror Bygler. Och samarbetet verkar ha gått rätt bra trots en inledande sammandrabbning. Och Mim, Edvards hustru, har berättat att den här sammandrabbningen, det berodde helt enkelt på att regissören Bygler beblandade sig med regin. Det var något oförlåtligt i Edvards ögon. Det var han själv som skulle stå för regin. Bygler skulle bara stå på pappret.
Mm-hmm.
Och skådespelaren Georg Fant, han kan komplettera med att Edvard alltid kom för sent. Han ändrade alltid replikerna och kunde säga att scenen skulle göras precis tvärtom. Ja, det blev för mycket för den här regissören Bygler, så han ringde direktör Schütz i Stockholm och ville sluta. Men så blev det inte. De lyckades få igenom filmen. Och Mim har ju efterhand sagt att det var en förfärligt trevlig inspelning med en massa pigga och kvicka unga män. Och baron Carl Gyllenstierna, som var ägaren till slottet, var mycket gästfri och han ordnade flera stora gästabud. Edvard var för övrigt mycket populär hos godsägarna i Skåne och omgicks gärna med dem.
Han var en väldigt social människa.
Ja, när det var på hans villkor kan
ja,
man säga.
Precis.
Om han fick sitta i högsätet och man pratade väl om honom så gick det bra. Och livet på landet får nog betraktas som hans sista succéfilm. Det påstås att bara i Lund sågs filmen av 35 000 personer. Trots att stan bara hade 28 000 invånare.
Fantastiskt. Jag tror vi ska lyssna på en låt faktiskt där Edvard Persson sjunger själv. Och då är vi tillbaka till den filmen som kom 1936. Det är Söder om landsvägen.
Oskåne med din solnedgång, jag ska dig aldrig glömma. I svarta svanor sjunger sång, i sagor här sig gömma. Här ligger Torups stolta sval ut i bokskogens pelar och sal. Och storken här från Nilens dal, han brukar stå och drömma. Du trollenäs, sett mången strid, här föll väl mången trolle. Där spelar våran kung så blid sin tennis och sin nolle. Och trolle Ljungby i din sal, var midnatt ställes där till val. Och riddan red från trollens dal med hornet på sin grålle. Här svensk och dansk har törnat hop kring borgarna och tornen. Då seger brännvin dracks ur stor och seger vin ur hornen. Och här vid Lund, här skode slag som gjorde Skåne svenskt en dag. Där striden stått med välbehag, nu gungar sädeskornen. Här smeks din blick av blåa hav, på släten gungar säden. Kom vila på din vandringsstav, här är ett jordiskt Eden. Ur marken här med slit och släp, ta soffor till ditt kafferep. Och här min vän, årets svep av hela skånska heden. Väl sitta grevar nu som då i höge slotts i maken, men ingen gångare se stå på gård med guldsa braken. Och söner ärvt från forntids dar den gård som ägts av farfars far. Och storkarna har stannat kvar sen tusen år på taken.
Ni lyssnar till Kura skymning med Agneta och Kasse på Radio for You.
Det var Söder om landsvägen med Edvard Persson själv. Och Edvard Persson, som du har berättat, Bertil, så har han ju varit runt på flera olika ställen. Och i Harlösa var det visst den första filmen, 1924 spelades den in med Edvard Persson. Och den har du också berättat om.
Studenterna vid Tröstehult, just det.
Ja. Och vad ska vi nu säga då, Bertil? Vi ska snacka vidare om...
Ja, alltså... Hans storhetstid, i och med det här livet på landet, kan man väl säga att den var över. Han fortsatte ju spela in film, men det var inte alls av den kalibern som det var tidigare.
Inte så många tittar längre kanske?
Nej, ja, han var fortfarande populär. Han var mycket ute i folkparkerna, men filmerna blev väl lite sådär. Men jag tycker det är i alla fall en till som man kan ta bland hans, som jag tycker är bra filmer. Och då är vi framme vid 1945. Och i Norrvidinge, som ligger mellan Kävling och Tekomatorp. Och filmnamnet var från början Livets krumelurer, men det ändrades sen till Den glade skräddaren. Och där är det så att skräddare Sörensson med hustru och 8 barn hamnar i ekonomiska svårigheter. Hustrun spelades av Mim. Och hon har alltså kommit upp sig till hustru från att ha spelat piger i tidigare filmer. Och skräddarhuset som de spelar in ligger tydligen kvar vid landsvägen.
Det stämmer, för där har jag kört förbi flera gånger.
Har det?
Ja. Och det var just den här farbron som kom fram och pratade för inte så jättelänge sen. Det var han som var 5 år och var så stolt att han hade varit statist i den filmen.
Man kan läsa ett tidningsklipp från den tiden att Edvard har till och med en gammal 1-årig getabock från Glumslöv med, som av någon konstig anledning kallas Bocken Bruse, och kan sprida hälsosam respekt omkring sig. Igår stod han stadigt förankrad i trädgården till fru Bengta Perssons lilla ställe i Norrvidinge. Särskilt roligt blir det när Bocken Bruse råkar komma nära ägaren till en oförsiktigt exponerad byxbak. Och det blir en saftig smäll i aktorkastellet. Och precis bredvid så står fru Bengta Persson, gårdens ägarinna, 81 år, som trivs mycket bra med hela filmsällskapet och kanske är den som ivrigast väntar på premiären. Men du nämnde den här lille pojken som var med och den här barnaskaran. Jag nämnde att de hade 8 barn och de hämtades från barnteatern i Malmö Folkets park.
Jaha.
Och den minsta tösen där, som jag själv känner, hon heter i verkligheten Anita, säger de mera Niklasson. Och hon har berättat för mig hur hon i en scen placerades i en vagga som var lite för kort och fötterna stack ut. Och Edvard, han pussade fötterna. Ja. Och hennes stora syster Irene, som också var med, minns att de fick åka till Stockholm där dopet av deras till världen ny ankom det lillebror och filmades i en pampig kyrka. Mm.
Jag tänkte på det nu och så allt du har berättat här i de här filmerna. Det måste ha varit en väldig uppståndelse på de ställena där filmningen skulle ske. Jag förstår att folk var nyfikna.
Ja då, där var alltid folk och de använde man ju ofta som statister. Så det ser man ju väldigt många Edvard-filmer att det är ju utan tvekan helt uppenbart att statisterna är urinvånare. Det hör man på snacket. Och det är det som jag tycker är ett stort värde. Att man ser de äkta människorna och inte minst hur man har filmat det skånska landskapet. Alltså det är väldigt bra gjort tycker jag.
Säkert en del i det som gjorde att filmerna blev så bra som de blev kanske.
Ja, och det var väl det som gjorde att Edvard, han fick ju liksom föreställa den verkliga skåningen. Man fick en bild av så här ser en skåning ut. Men det kan man ju säga att det var en del som retade sig på det, för alla skåningar såg inte ut på det sättet. Men det, han spelade egentligen en verklig figur, därför att så som han framställde som gårdsägare så såg många välbeställda gårdsägare ut. De var tjocka för de behövde inte göra någonting. De åt och såg till att drängarna skötte arbetet. Men om man tänker efter så naturligtvis, där finns ju andra framgångsrika skåningar som inte ser ut som Edvard Persson. Zlatan till exempel.
Ja, just det.
Det är väl ingen som har liknat honom med Edvard, så vitt jag vet.
Men det är så som vi pratade om i början av programmet. Vilken, vad ska man säga, vilken prägel Edvard har satt på skåningen. För det här med en godmodig skåning och god och glad och tycker om mycket mat och allt vad det är.
Ja, och man kan säga som jag nämnde här att i andan under kriget, han gav ju liksom ett gemytligt intryck och känsla för hembygden.
Ja, just det.
Han planterar ju verkligen det i folks minne. Och han var ju som jag sa kolossalt populär när han uppträdde i folkparkerna. Han försökte nämligen alltid, när man höll på att spela in, så ville han alltid ha en folkpark i närheten. För när de inte filmade så kunde han ju uppträda och tjäna pengar på det också.
Han var smart.
Ja, och folket var oerhört. Alltså, så fort han kom in började de skratta i stort sett. Och ibland var det så att det var någon föruppträdare. Någon som skulle uppträda före Edvard. Men då knorrade man i publiken. Tror du att du är Edvard, din jävel, kunde man säga.
Oh, ja, det
så fick Edvard komma in.
Ja, precis.
Och jag vet att jag tror min far berättade att vid något tillfälle så stod han på scenen. Och då var där två, ja, de hade väl druckit lite för mycket, så de stod och snackade med en Edvard. Snacka. Och då tystnade han bara, har ni kommit hit för att höra på er själv eller på mig? Så han mästrade dem under. Man kanske skulle nämna också, vi hörde ju Gunnel Nilsson tidigare och jag pratade med henne vid något tillfälle och hon säger att hon upplevde Edvard som en snäll äldre farbror. Och när han gick förbi mig så strök han mig alltid på kinden och sa, du lilla, och det säger han också i filmerna.
Ja.
Men visst dirigerade han inspelningen på sitt eget sätt. Regissören hade inte mycket att säga till om, men han var tydligen diplomatisk nog att inte säga emot Edvard för mycket.
Ja, just det. Där är Renstensungarna där Gunnel Nilsson sjunger det här medligt med Edvard-låtar. Där låtsar hon väl att hon är Edvard?
Ja, det var ett härligt stycke.
Ja, mycket.
Man kan väl säga att sen gjorde han ju på 50-talet några filmer. Där är väl, vad heter det, där är Glimmingehus och ytterligare någon. Men det är mest sorgligt, för där ser man han var trött. Och han trodde själv att ja, detta ska gå bra och så vidare, men det syns på filmer att de är inte speciellt bra.
Det alltså, tränger igenom rutan helt enkelt.
Ja, det är inte den gamla Edvard längre. Så att han och Mim, de, på 50-talet bodde de i Rekekroken vid Skälderviken. Och Edvard, han dog i september 1957 efter en längre tids ohälsa och begravdes på Jonstorps kyrkogård.
Mm. Har du varit där, Bertil?
Jag har varit där.
Ja, det har vi med varit i Skånska Visor. Vi var där nu i somras och tittade på hans gravplats och besökte den. En fantastisk stor, han har liksom tre stenar kan man säga.
Mm.
En stor, och man förstår att den är välbesökt.
Ja, står det inte Edvard Persson, skådespelare?
Ja, jag har för mig.
Jag kommer inte ihåg vad det är, någonting sånt står. Ja. Men det är klart, en sån gravsten, det ska ju en sån stor man ha.
Absolut. Helt klart.
Men så kan man ju då undra att hur var Edvard egentligen? Alltså han spelar en trevlig och snäll och hjälpsam farbror i regel. Men det går ju en hel del rykdom att så var han definitivt inte i verkligheten. En del säger att han var en odräglig diva när inte kameran gick. Och allt ljus skulle sättas på honom. Det är ju ett gammalt uttryck. Och skådespelerskan Rut Holm, som väl många har sett som hembiträde i ett otal filmer, hon lär ha sagt den här repliken som också är känd, att man skulle sminka henne i nacken eftersom hon skulle spela mot Edvard.
Jaha.
Men det är inte riktigt sant. Hon var med i Skanör Falsterbo. Hon får faktiskt en rätt hyfsad roll där. Så det var lite orättvist. Edvard själv, han var medveten om att han dominerade. Men det tyckte han inte var konstigt. Han har sagt så här vid ett tillfälle att huvudrollsinnehavaren, om han är en erfaren aktör som jag till exempel, kan klara regin med en teknisk kunnig assistent vid sin sida. Chaplin arbetar på det sättet. Han har varit sin egen regissör sedan 1918. Personinstruktionen tar jag själv hand om. Då är den i säkra händer. Man ska inte vara buskablyd, men heller inte övermaga.
Nej, kloka ord.
Och man sa också, jag kan tillägga där, att många säger också att han var glad och positiv och vänlig. Och en skripta som var med på 40-talet menar att Edvard visste alltid sin roll och kunde alltid sin roll. Han var Edvard Persson, han spelade Edvard Persson. Och han ville egentligen inte alls vara utanför gruppen och var nästan alltid nere i ateljén och berättade roliga historier. Och det där med allt ljus på mig, sa hon, det sågs i all vänlighet. Alltså, det var betydligt överdrivet. Så. Mm.
Ja, man ska inte alltid tro på de här ryktena. Så kan det ju vara ibland, det är ett rykte. Nu ska vi få höra på Monopolvisan med Edvard Persson.
Om en människa hade en ko och en gris och fick känna doften ifrån de gröna ängarna, så skulle människorna bli bättre ända in i själ.
Du lyssnar på Kura skymning med Hasse och Agneta, Radio Free.
Blivit vald och är bra betalt talare. Mitt program, det ska fram. Monopol vi har dem med alla bra. Därför så är det klart, det ska bliva fler ändå. Du ska inte borsta dina skor eller skura där du bor. Tvätta av dig med tvål, det ska statens monopol. Sprickor byxorna i tu, där bakar det en given sak. Det ska lagas för tål, utav statens monopol. När du stoppar i dig maten ska du inte tugga den. Det ska ordnas utav staten genom särskilda tuggtjänstemän. Det naturbehov i alla gör, de ska staten sörja för. Alla slags göromål, det blir statens monopol. För vår tidsfördriv ska vårt nöjesliv ganska snart få enorm statsreform. Riksteatern var synnerligen bra, därför så är det klart vi strumporna går på. All teater, radio, musik, det ska göras i fabrik. Liksom vårt alkohol, det blir statens monopol. I var tivoli och nöjesliv, inget enda positiv ska få dragas privat, det ska ordnas av vår stat. Och för 100 belsibubbar, varma korvförsäljningen. Alla varma korvståndsgubbar ska nu bli statstjänstemän. Karaoke, hambo, vals och jazz, liksom våfflorna med glass. Inga annat vi tål än från statens monopol. Livet som vi ska leva, du och jag, det ska ha som symbol monopol. Ifrån vaggorna och till gravarna skall man gå, först och sist, som en monopolist. När du tröttnar på att gå på vift och du längtar att bli gift, levereras ju mål utav statens monopol. Men om sen du vill föröka dig, ska du ej försöka dig på att ordna privat, det ska ordnas av vår stat. Ut i särskilda fabriker fabriceras våra små av modell som inte skriker och som med detsamma kan gå. När på jorden livet du är mätt, kan du få du en biljett upp till himmelens mål utav statens monopol.
Edvard Persson sjöng där Monopolvisan. Och Bertil, nu vi börjar närma oss slutet av vårt program Kura skymning. Så nu Bertil, vilket är dina sista ord här? Vad ville egentligen Edvard Persson med sina filmer?
Ja, alltså, min uppfattning är ju att hans ambition var ju inte att göra smala, om uttrycket tillåts i det här sammanhanget, och sofistikerade filmer. Sådana ses ju som bekant endast av de närmast sörjande delar av kultureliten. Nej, hans publik var ju vanligt folk som ville se Edvard Persson-filmer och de ville känna igen honom varje gång en ny rulle hade premiär. Det var precis detta recensenterna klagade på. Han spelar i Lia, det är inte varenda gång. Men det ville folket se och det visste Edvard. Och han tog det på största allvar att, och la ner all kraft och energi för att se till att produktionerna blev riktiga Edvard Persson-filmer. Ibland var ju klart hans medel lite bordusa. Men ur hans perspektiv så var det viktigt att säga ifrån med skärpa när medspelarna slirade åt ett annat håll som inte Edvard tyckte om. Han spelade sig själv, var det en som sa. Edvard Persson spelade sig själv. Och publiksiffrorna talar väl sitt tydliga språk om
detta. Det var därför det blev så bra.
Det var därför det blev. Edvard Persson blev så bra.
Tror jag med.
Och jag tror att om han kan höra oss nu så nickar han nog lite instämmande. Lite grann från ovan.
Det tror jag med. Vi lyssnar på den. En liten snutt av lite grann från ovan. Ja, idag har ju Kura Skymning handlat om Edvard Persson och tack så hjärtligt säger vi skånska visor Bertil till dig, Bertil Wilhelmsson, för att du har varit med oss i studion och gjort så att vi har lärt känna denna påg lite mer, Edvard Persson.
Tack själva.
Min mormor brukar alltid si och hinna snack, det minns jag gärna. Håg om du säger ett vänligt ord så tänds på himmelen en stjärna. Men går du arg och ving och bidrar om de goda åren, då slyks din stjärna lia lätt och ljusar inte mer på jorden. Och när folk vänder ryggen till, då är det noga här du säger. För kan du inte säga något grant, då är det lia bra du tiger. Ja, nog vad mormors kloge ord och bra och riktiga kan hända. Men det är inte alltid lätt att hålla sina stjärnor tända.
Vem är din vän? Du tusen vänner finner. Så länge du på lyckans höjder står. Men var och en av dessa snart försvinner. Så snart din lycka sol tillbaka går. Vem är din vän? Kan hända lekkamraten ifrån din barndoms lyckligare dag. När han har fått en högre plats i staten, han minnes knappast vem han fordom var. Vem är din vän? Kan hända den som glaset dig skaffade ut i ett muntert lag. När du tar fel, det var blott vid kalaset. Han var din vän och bror en enda dag. vem